Hej vänner, det här är ju härligt. Vi döpte rätt folk till slut också. Det är inte så lätt allting får det rätt. Hörrni, det är, nu blir predikan och det är adventstid. Och ska vi se, man kan tänka olika om vad adventstid, det här med ordet advent är ju lite speciellt. Ska vi se, vi har något förslag här. Du backar ett par. Där, precis. Här, Fader Dan, han har ett förslag här. Ordet advent kommer från att den infaller i förkylningstider. Får jag låna din näsduk? Nej, det har jag redan advent. Det var inte jättekul, jag vet. Men det var ändå kreativt. Advent, det betyder ankomst. Och är ju berättelsen om Guds ankomst. Hur Gud kommer oss till mötes på det mest oväntade sättet. Gud född in i sin egen skapelse som ett litet barn. I utkanten någonstans. I Jesus Kristus. Så ankomst, där har vi det rätt. Men hur många här inne har någon gång i livet tänkt och trott att advent betyder väntan? Vi är några stycken i alla fall. Jag vet inte om det är så att man också har hört det. I alla fall när man var liten så tänker jag att det säkert låg nära till hans. Alltså att adventstid var ju liksom en tid av väntan på julafton. Så det är inte så konstigt egentligen. Jag hörde faktiskt en predikan en gång som byggde helt på att den här predikanten talade om att advent betyder väntan. Frida nickar lite instämmer. Jag vet inte om vi var på samma. Det var ett antal år sedan i en annan stad. Och den här personen var dessutom professor. Så det kändes som att det var liksom bara hade blivit tokigt. Det var en bra predikan för mig, men det var ju helt fel. Adventstid. En väntan på en ankomst. Jag tänker också så här, nu jag hakar upp mig på det här bordet lite grann. Men om man säger så här, adventad. Då hör man ju att ordet vänta också ingår i ordet. I adventstid så är Guds ankomst väntad. Det är det vi ser framför oss. Och jag tänker att en fråga att ställa till oss i den här tiden. Är Guds ankomst väntad i ditt liv och i mitt liv? Tänker vi att Gud kan och vill komma oss till mötes och röra vid våra liv? Är han väntad? Granne. Med väntan så bor ju också längtan. Och längtan är det ord som jag har liksom levt med inför den här predikan. Så jag skulle vilja säga någonting i den här predikan om längtan och om väntan. Och vad jag tänker att det där kan göra med oss. Det är inte alltid så lätt att liksom få fatt på det där. När vi ska säga, vad längtar du efter? Jag tänker man kanske kan tänka mer så här, vad riktar du din längtan emot? Vad är det du liksom spanar efter i horisonten på något sätt i ditt liv? Och vad gör det med dig? Men först ska vi läsa texten om Jesu intåg i Jerusalem. Den kommer här från Matteus kapitel 21. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led dem hit. Om någon säger något ska ni svara: Herren behöver dem, men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion: se, din konung kommer till dig ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjursföl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Vi ber också. Tack Herre att du är här tillsammans med oss. Och vi ber att vi skulle få öppnade sinnen för dig just nu. Vi ber att ditt ord ska få vara levande, verksamt. Vi ber att vi ska få öppna ögon så vi får se någonting mer av vem du är. och vad du har gjort för oss, Herre. Vi ber också att vi ska få öppna våra hjärtan för det som du vill göra i våra liv. Kom och rör vid oss, Herre. Vi ber om det. Ditt namn till ära. Amen. Jag vet inte om du är en sån person som gillar att bli så där överraskningsuppvaktad. Jag tänker att det är lite olika bland oss. Vissa skulle älska att det liksom stormar in ett gäng vänner liksom plötsligt hos en och ska liksom fira en. Andra skulle nog känna sig mer obekväma och besvärade av det där. Jag kan verkligen gilla överraskningar och känna mig uppmuntrad av det. Men någonting som jag inte uppskattar, om det är någon som har tänkt det, det är tanken på att bli överraskad med en härlig resa någonstans. Det är säkert en del av er som har blivit det och det har varit fantastiskt. Men för mig så är tanken på det inte särskilt uppmuntrande. Ni vet, att bli kidnappad och sen satt på ett flygplan och så landar man på en härlig destination någonstans. Det kan ju säkert vara jättehärligt så. Och jag vet inte om det handlar om ett slags kontrollbehov. Att jag skulle känna att nu är jag inte med längre. Men mest så tror jag att det handlar om en annan sak. Att jag skulle känna mig snuvad på möjligheten att få längta efter resan. Tänk om jag hade vetat om det här. Då hade ju det här liksom förgyllt mitt liv jättelänge säkert. Att få tänka på det här. Att få se fram emot. Och att jag tänker att den där längtan också är en slags förberedelse. För att verkligen ta emot det som väntar. Typ att det ger mig liksom ett mer öppet och redo sinne att ta in upplevelsen av platsen och människorna, intrycken och sådär. Det är någonting med längtan och väntan och där det innebär att och den väntan det innebär att längta efter något som inte är oviktigt, tänker jag, utan som verkar fylla en tydlig funktion i våra liv. Samtidigt så lever vi i en konsumtionskultur präglad av idén att det omedelbara, att kunna få allt nu direkt, är något självklart gott. Alltså, kan man eliminera all väntan så vore det det bästa. Kan man hitta genvägar till ett hälsosamt liv, till en karriär, till lycka, kanske till och med till andlig mognad, ja, men då skulle vi ta den. Det säger i alla fall konsumtionskulturen och populärkulturen. Att till exempel tänka sig att spara ihop till något för att köpa det sen, det är en liksom ganska förlegad och nästan kränkande tanke ju. Vadå, ska jag vänta på det? Jag kan ju ta det på avbetalning. Eller som Oprah Winfrey, talkshow-världen, lär ha sagt: vi köper saker vi inte behöver, för pengar vi inte har, för att imponera på människor vi inte känner. Kan det vara så? Så att behöva vänta på något, och att det till och med skulle kunna vara något gott, det har blivit en ganska främmande tanke i vår tid. Det har precis varit Black Friday och det har byggts ut till Black Week, och sen så kom det Cyber Monday, och det pågår säkert, jag såg nog Black Weeks, såg jag nyss också någon som stod någonstans. Och som hela tiden kommunicerar det här: missa inte, bara idag, för i hela världen, vänta inte med att slå till. Men kan det vara så att vi riskerar att förlora något viktigt när vi börjar tro att vi aldrig ska behöva vänta på något? När vår längtan bara är värd namnet om den innebär att vi kan få det omedelbart. Är vår längtan mer dyrbar än så? Kan vi behöva rikta den och vårda den? Wilfrid Stinnesen, författare och katolsk präst och karmelitmunk, han är inne på det här. Han skriver: din längtan är din förberedelse. Längtan gräver ut nya djup i din kapacitet att ta emot. Din längtan är din förberedelse. För längtan gräver ut nya djup i din kapacitet att ta emot. Och så tar han det kanske mest självklara exemplet. När ett barn ska födas så förbereder modern dess ankomst med en lång och intensiv längtan. Det är svårt att ta genvägar där. Och vi kan ju konstatera att julberättelsen presenterar bokstavligen just den här typen av väntan och längtan. Marias graviditet och Jesu födelse. Men i den här berättelsen från Matteus som vi precis läste så får vi bevittna något ganska speciellt. Hur en ännu längre väntan är över och hur en väldigt lång längtan når sitt mål. Zakaria, han profeterar 500 år tidigare. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han, seger är honom given. I ringhet kommer han ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas. Han ska förkunna fred för folken och hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. Här går Zakarias profetiska förutsägelser i uppfyllelse. Israels folk, de hade väntat och längtat efter Guds ankomst, efter Guds messias, efter Guds räddning. Och många hade också vårdat den där längtan. De hade riktat den och de hade vårdat den. Och jag skulle vilja nämna tre saker som jag tänker det kan innebära för oss när vi riktar och vårdar vår längtan. För det första, för de som vårdat den där gudslängtan genom alla år, som låtit orden från Zakaria hållas levande i vardagen, så var det också möjligt att känna igen Gud när han väl kom. En kung ridande på en åsna. Guds oväntade entré. En annan sorts kung. När mångas blickar var riktade åt andra håll. När Guds messias kommer så borde det väl ändå vara en maktdemonstration av sällan skådat slag. Men Jesus kom inridande på en åsna. Och människorna som levt nära skrifterna, som vårdat sin längtan, de kände igen den efterlängtade messias. Han skulle ju komma på en åsna. Han skulle ju vara en ödmjukhetens konung. De kände igen messias i Jesus Kristus. Och en uppmuntran till oss här, tänker jag. Det Jesus säger, jag är här. Känner ni igen mig? Rikta din längtan mot mig. Och mata dig med det som gör att du känner igen mig när jag rör mig i ditt liv. För ibland är det inte som du tror. Låt inte dina bilder, dina idéer, dina förutfattade meningar stå i vägen för att verkligen lära känna mig. Se, din konung kommer till dig. För det andra, när vi vet till vem vi riktar vårt hjärtas längtan, så blir det också ännu mer naturligt att leva ett liv där vi lyssnar och går på Jesu ord och det Jesus ber oss att göra. Vi blir hans händer och fötter, ögon och öron i vår vardag. Och det går nästan lite obemärkt förbi i den här berättelsen, men här ser vi ju hur Jesus genom övernaturlig kunskap, om man inte har varit i byn där fram och rekat, genom övernaturlig kunskap från den helige ande uppmanar lärjungarna att hämta åsnan och åsnefölet i byn där borta. Han vet det, att där finns en åsna och ett åsneföl. Det vi idag skulle kalla för kunskapens ord, som Paulus talar om. Övernaturlig kunskap från den helige ande. Och när de här lärjungarna som vandrar med Jesus och som valt att lita på honom också gör det han säger, då blir de plötsligt del av ett profetiskt skeende som är mycket större än deras egna liv. Som är mycket större än deras egna längtan och deras egen förhoppning. Och som får välsigna så många människor i generationer efter generationer. Trots att de troligen inte riktigt visste vad som var på gång eller ens vad de var med om. Eller hur? Trots att de inte har sett uppfyllelsen av alla löften. Trots att de lever med både längtan och frågor och säkert otålig väntan. så hade deras längtan fått en tydlig riktning. Jesus, han är vår längtans riktning. Stenessens ord igen. Din längtan är din förberedelse. Längtan gräver ut nya djup i din kapacitet att ta emot. Och vi kanske kan lägga till och att ge vidare. Går vi nära Jesus så kommer vi också dras in i någonting som är större än våra egna liv. För det tredje. När vi väljer att rikta vår längtan mot Gud och också vårda den, så kommer vi märka hur det väcker en glädje och en tacksamhet och en naturlig tillbedjan, kanske vi skulle kunna säga, mitt i vår brist och vår uthålliga längtan och väntan. Vår uthålliga väntan på Guds ingripande, Guds ankomst in i din och min situation. Om vi tänker på vad profeten Jesaja säger: ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Ett imperativ. Man kan fundera på det där. Kan man säga till någon egentligen, var glad? Det är som att säga så här, sluta vara rädd. Alltså det är något märkligt med det imperativet. Om det inte är så att det faktiskt ligger sanning bakom. Så det intressanta är ju att orden uttalar både är profetiska och ska bli uppfyllda först många hundra år senare. Och samtidigt så är de ju en uppmaning och uppmuntran till de som först hörde att glädja sig, att jubla redan nu. Och till alla de som har hört dem och väntat och längtat. Han säger inte jubla sen när det här händer. Ropa ut din glädje sen. Utan det är en uppmaning att göra det nu. Det här ordet att jubla, det tror jag är ett av mina favoritord. Det är ett sånt underbart ord, tänker jag. Det är liksom någonting, det är något lite brötigt och stökigt över det. När folk liksom, man tänker så här, hockey, det är ju brötigt. Då kan man jubla för mål och så där. Alltså en glädje som inte kan hållas tillbaka. Och när Jesus rider in på åsnan i Jerusalem, så när det händer, så det som de har väntat på och läst om generation efter generation, så anar de nu, händer det ju. Så tänker jag att det är lite så där brötigt egentligen. Det liksom blir, det blir palmblad och så mantlar och det är liksom lite stökigt. Och så det här ropandet, Hosianna, Davids son. Välsignade han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. Vad är det vi får glädja oss över och jubla över? Jo, att det visat sig att Gud håller sina löften. Genom allt. Att han kom. Se, din konung kommer till dig. Ödmjukhetens konung. Hosianna. Vad betyder det ordet? Det är hebreiska. Och det betyder rädda oss. Kom med hjälp. Kommer frälsning. Och de goda nyheterna är att Gud gjorde precis det. Vi jublar över Guds räddning. Guds överflödande nåd. En välkänd pastor och bibellärare som heter John Stott. Han lär ha sagt att trons enda funktion är att ta emot vad nåden ger. Trons enda funktion, det är att ta emot vad nåden ger, alltså det Gud har för oss. Och ju mer du och jag tror, i bemärkelsen förstår djupet av Guds nåd och vilken räddning det är, så väcker det ingenting annat än tacksamhet, jubel och glädje. Även mitt i vår väntan och längtan. Jag tycker jag märker i mitt eget liv att jag liksom behöver vara noggrann med min egen längtan. Jag har liksom inte tänkt så tidigare. Att jag behöver vara noggrann med min egen längtan. Men det menar jag att jag behöver vara noggrann med att rikta den och liksom vårda den mot det jag djupast vill och behöver. Och tror jag behöver fästa den emot. Mot Jesus själv. Och allt det vi har i honom. Man kan fråga sig, längtar vi inte automatiskt efter det som är gott för oss då? handlar inte längtan alltid om det som är bra och gott för oss? Min erfarenhet i alla fall är att svaret är nej. Djupast sett så gör vi nog det. Djupast sett så längtar vi ju efter Jesus, efter den ende som kan möta våra djupaste behov. Men ganska mycket kan skymma det där. Vad som är min djupaste längtan. Vi lever i en värld där så mycket är redo att forma och fånga vår längtan. Så mycket som vill berätta för oss vad vi behöver. Vad vi absolut inte kan vara utan och vad vi borde försöka bli. Så mycket som är redo att fånga och forma vår längtan. Vår konsumtionskultur, våra sociala medieflöden och så vidare. Och i det här så är det också så mycket som signalerar att all form av väntan och uthållighet är av ondo. Fast vi vet att motsatsen ofta är sann. Stinnelsen igen. Din längtan är din förberedelse. Längtan gräver ut nya djup i din kapacitet att ta emot. Så något kort på slutet. Hur riktar vi vår längtan? Hur vårdar vi den? Jag tänker att mitt i vår genvägskultur så är svaret tid. Hur lär vi känna någon? Tid tillsammans. Det finns ju inga genvägar. Vi blir som vi umgås. Att få vara med bröder och systrar. Att få leva på något sätt med ordet. Att få förenas med Guds intressen i det här världen och leva ett utgivande liv. Att leva ett liv i uppriktig bön. Jag mötte en kille på häktet för inte så länge sedan som jag har träffat flera gånger där. Men den här gången sa han, det är annorlunda nu. Jag har fått en samsittare, alltså en rumskamrat. Och vi ber varje kväll. Vi längtar efter samma sak. Och jag har börjat läsa Bibeln. Och jag märker att det är annorlunda nu. De här 4 månaderna har hänt så mycket. Och det gör något med mig. Jag börjar längta efter annat än jag längtade efter förut. Tid. Att låta det vi vill ska forma vår längtan göra det. Och vi kan få låta den här adventstiden bli en inbjudan. Det är ett utmärkt tillfälle, tänker jag. Advent som betyder ankomst men som handlar mycket om väntan. Att på nytt få rikta vår längtan mot den som kommer oss till mötes. För att berätta hur mycket han älskar oss och hur dyrbara vi är för honom. Och vi kan få låta adventstiden bli en inbjudan att ännu mer lära oss att vårda vår längtan så att den ständigt spanar efter Guds ankomst i ditt och mitt liv. Det Gud gör just nu, det han vill tala om, det han har för dig i den här tiden. Mitt i din och min brist. Längtan handlar ju om brist, något vi ännu inte sett. Se, din konung kommer till dig. Amen.